I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram högt över taken. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver avsnitt 375 i sand och vi låter havet spola över det.
Jävligt svajig och svag urinstråle, så att det tar lång tid att skriva det. Men vi kämpar på.
Jag kommer återkomma till det där. Jag tänkte börja med att tacka alla från botten av mitt hjärta. Ja, inte alla, eller jo, men alltså framförallt alla som hört av sig så mycket och skrivit så otroligt fina grejer efter förra veckans avsnitt när jag helt oplanerat gick ut med min utmattningsdepressionsgrejsimojspryl och pratade om, och jag har inte vågat lyssna på avsnittet själv så jag vet inte riktigt vad jag sa, men det kändes skönt efteråt och det känns bra att
har Li lyssnat?
Li har lyssnat. Hon kände ju till det. Det kom inte som en överraskning för henne.
Vad tyckte hon om låten som avslutade det hela?
Alltså det har hon inte sagt någonting om.
Nej, det var ju Suicide is Painless. Jag tänkte att det kanske var mycket. Men den är ju bara en väldigt bra låt ju. Som handlar om depression.
Men avslutade du mitt prat om det eller avslutade du hela showen med det?
Det är hela showen liksom.
Okej. För det var ju verkligen...
Men det är ingen som har reagerat på det. Så det kanske gick hem.
Men det var ju väldigt roligt att det var sån blandning av, det pratade Li om och det har jag fått en del kommentarer om också, att podden, att det är så härligt när det är sån här blandning av någon som vill ta livet av sig och någon som går runt och är ett rådjur i skogen. Att det blir en bra,
det där med rådjur, det är ju det som kommer efter att man har tänkt begå självmord.
Ja, det är det när man sen går, kommer vidare men ur...
Ja, men inser att jag pallar inte eller liksom det är taskigt mot barnen och sådär, så jag försöker hitta andra vägar.
Okej.
Okay. Så det är inte så väsensskilt som man kan tro.
Men vad tror du är taskigast? Alltså om man skulle vara ett rådjur på heltid eller ta livet av sig?
Ja, det är faktiskt svårt. Alltså jag tänker rådjur... på heltid. Ja, men alltså, om vi istället tänker att man är ett parkbänksfyllo.
Ja.
På den lilla ort där barnet bor.
Just det.
Där barnet går på skolutflykt. Man sitter utanför bibblan där barnet ska gå på studiebesök och sånt där. Då så är det så här klart att barnet älskar en jättemycket och skulle välja att man inte tog sitt liv. Men det kanske skulle vara bättre uppväxt för barnet ändå, för då kan man liksom så här, det är ett supertrauma som man på något vis kan bearbeta, men det är svårt att bearbeta att ens pappa sitter på torget och är full och har kissat på sig så här.
Jag hade en sån klasskompis när jag gick i skolan, hans pappa var ett sånt, jag tror att han var periodare, men han var en sån här som vi kunde hitta i diken, ligga och ha haft medvetslös. Och jag kan ringa upp honom nu och fråga om han hellre hade velat att hans pappa skulle ta livet av sig. Det var i för övrigt den pappans porrfilmer som introducerade mig till porrens glada värld.
Ja, du ser.
Så att den hade många strängar på sin lyra. Men, och jag har ju fått väldigt mycket fin respons också på alltså folk som har... känner igen sig i det här eventuella ADHD-grej som har sett, och många som typ så här har skrivit att jag har lyssnat på podden sedan början och jag har tänkt att du har en odiagnostiserad ADHD sedan dag ett typ. Ja, så att det,
jag vet. Ja, tur att de väntar med sig lite nu, för annars hade du skrikit mackfitta till dem eller så.
Ja, vi har ju fått några sådana där genom åren, alltså från typ psykologer och andra som har hört av sig ju och sagt att de tycker att jag borde söka hjälp, och de har jag ju liksom, de breven, hade det varit papper så hade jag ju rivit sönder dem och eldat upp dem, men nu var de ju på någon skärm så jag raderade dem bara snabbt och lämnade dem obesvarade.
Just
men
det.
Jag hoppas att de har hängt
du
med.
Du kanske inte heller var så här, du borde söka hjälp för det är synd om dig, utan mer du borde söka hjälp för att det är väldigt synd om din omgivning.
Jag tror att det är både och faktiskt.
Om det hade varit mer så här, det är så synd om dig, då kanske du hade haft lättare att ta till det.
Nej, jag tror inte det. Alltså jag tror, jag tänker på ett speciellt brev som jag kommer ihåg jag läste.
Ja, det var den där psykologen, det minns jag.
Det var när jag bodde i Blåsut. Jag satt på balkongen där, vi bodde på översta våningen. Där kommer jag ihåg att jag läste det och det blev fruktansvärt upprörd.
Det var hon som kallade sig för Ann Benice Carlson. Va? Som hade... Tror att det är nära, skrev hon utan
det. Hur många tror du fattade den där? Hur många huvuden tror du det där flög över?
Jag syftade på, alltså på din psykologkompis i relationsakuten i TV4.
Ja, Anna Bennick.
Anna Bennick.
Ja, men så jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om det där än att otroligt... Ja, men man blir varm ändå. Och jag vet inte hur mycket jag kan pusha det här nu med att berätta saker som är dåliga om mig och få massa kärlek. Alltså att man kan...
Det där är ju otroligt. Förlåt, jag måste ta en parallell till mig själv. Alltså första gången, nu har jag gjort det så himla många, men första gången som jag skulle skriva någonting i sociala medier om att nu har jag varit nykter sig så länge.
Just det.
Det var väl när jag precis hade börjat på Instagram, så det var väl liksom då 6 år sedan någonting. Och jag fattade att folk inte skulle bli sura på mig, men jag trodde, det kändes ändå så här lite läskigt, som att så här, gud, nu kommer alla de här människorna veta att jag har haft alkoholproblem. Och vad ska de tänka om det så här? Och sen så var det bara liksom så här, bara att det var som en stor mysig kram och massa hejarop och sånt där.
Men det måste ju vara
så. Man
är inte
beredd på det riktigt. Så det är ju väldigt speciellt då.
Men när man skriver såna här saker på i sociala medier, när man tar upp det så här, då är det som att i vanliga fall så är ju ration att de som tycker att någonting är dåligt hör av sig mer än de som tycker att någonting är bra. Förstår du? Så var det när man gjorde radio, då kommer jag ihåg, då var det så här på varje alltså ett brev som är positivt är typ 100,000 personer. Eller jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Medan liksom någon som skriver något dåligt, det kan vara typ den och 10 till. Förstår du? Att det var liksom, man har mycket lättare att höra av sig när man är missnöjd. Men däremot så är det ju så, när man skriver såna här saker, så är det som att det är tvärtom. Alltså om någon skriver, det, jag tror att det är ganska många som tänker ändå, vilken jävla tönt. Alltså när jag går ut med såna här grejer och skriver en sån här sak. Håll käften. Alltså,
du skrev ju inte det. Du måste ju vara otroligt kryptiskt var det ju.
Ja, det är sant.
Men du skrev ju inte ens om det. Du skrev bara att du berättade, och gud, det var läskigt. Men du skrev inte vad du berättade, så folk fick nog ändå göra lite research. Jag vet att det sattes igång olika sms-kedjor. Vad var han berättade egentligen? Jag orkar inte lyssna och så här.
Ja, alltså, precis. Precis.
Ja. Alltså, du skrev så här: speciellt avsnittet, jag visste inte riktigt när och hur jag skulle berätta om det. Så det blev, då blev det så här: jag hade planerat att prata om helt andra grejer, men helt plötsligt bara bubblade det upp. Antar att det var dags. Usch, hatar ju sånt här egentligen. Att framstå som misslyckad liksom. Men, nu är det ute. Och på något sätt känns det väl skönt. Puss.
Ja, men, man fattar inte ju, någonting om... men man fattar ju ändå att det inte är... att, jag har
att det inte är något roligt.
Nej, att det inte är något positivt. Nej, men jag kan tänka mig att
fått,
många...
du har inte kommit in på en skola eller fått ett nytt jobb eller köpt en bil, det förstår man ju.
Det är jobbigt om det hade varit så här att jag hade sökt en kurs på universitetet och inte kommit in. Nej, men alltså jag tänker att det är ändå många som jag... för det är väldigt mycket det här med psykisk ohälsa just nu ju. Att det är så här, det är så bra att
du har ju stört dig som fan på det.
Ja, och det, har ju, det är ju så att folk stör ju sig på det. Alltså, men det kan man ju inte gå ut med. Man kan inte gå ut med att man stör sig på psykisk ohälsa. Det är ju inte, nej, så då håller man ju käften. Så därför tänker jag att det finns ett jävla mörkertal vad det gäller reaktionerna.
Mörkertal, det är ju bokstavligt märkt sådär. Ja. Det är ju mörkt.
Yeah. Men jag tänkte mörkt i alla fall, jag tänker i alla fall push it lite och se om jag tänker man kan testa någon gång per avsnitt att jag går ut med någon sån här grej och se om jag kan få lika mycket positiv respons.
Men nu vänder du då till de som är så där gulliga.
Ja, just det.
Och inte till mörkertalet.
Och då tänkte jag ta upp en kär gammal käpphäst som jag har pratat om egentligen nästan sedan poddens begynnelse, tror jag. Det var någonting som du antydde inledningsvis där, när du pratade om att vi skulle skriva otydligt i sanden med en väldigt tunn kistroll, eller vad det är så.
Ja, exakt. Ja, du nämnde ju att du skulle prata om din tunna kistroll, som ju faktiskt debuterade i podden när du var 33. Och då trodde jag att det var någonting som man skämtar om, men att det inte de facto var en tunn kistroll. Men du börjar förstå att det är det på riktigt.
Ja, men jag undrar om det var det då. För att nu känner man ju så här, alltså gud, vad var det där för ung man som stod liksom, ja,
men
viril.
Det måste ha hänt någonting. För jag tror du pratade om det rätt ofta, att du inte kunde skriva i snön med kiss och där, som du hade gjort när du var yngre och så. Faktiskt.
Men då, jag undrar om jag då var färgad av att jag... jag vet inte om det var när jag gjorde någon intervju med Börje Ahlstedt. Kommer upp i huvudet, eller om det är något helt annat sammanhang, eller någon bok jag har läst, att det pratas ganska mycket om det här, alltså någon äldre man som står bredvid en ung pojke och så blir liksom, tittar avundsjukt på den unga pojkens liksom virila, kraftfulla kistråle som bara exploderar ut och liksom slutar tvärt, och det är liksom inget, det kommer inga droppar eller någonting.
Du menar att du var så lillgammal när du var 33 så att du identifierade dig med Börje Ahlstedt?
Ja, det är helt övertygad om att jag gjorde. Ja, men det är ju det vi pratat om ju, att man så här, att man har varit, att jag har varit, och det känner väl du igen också, att man har, när man var yngre, att man var lillgammal tills dess att man blev gammal på riktigt, och då var oj, vad konstigt. Nu kan man ju inte vara lillgammal längre.
Nej, men jag tror ändå, det kan ju inte ha varit gripet i luften med tanke på att du har pratat om det här så pass mycket ändå.
Nej, men jag tror så här, för mig har
ju... väl varit en utveckling som har börjat där någonstans.
Men jag har ju alltid haft problem med kissandet på så sätt att, välkommen till pappapodden allihopa förresten, vi pratade om mitt kiss i veckans avsnitt. Jo, alltså att jag...
Jävla starkt, Nisse, alltså så sjukt, sjukt starkt att du tar upp det här. Så jävla bra, det är. Alltså, vill du ha en kram?
Nej, jag vill ha en kraftig kistråle. Jag har alltid haft svårt att stå upp och kissa. Alltså, jag har ju alltid liksom suttit ner så länge jag kan minnas. Och jag har haft svårt att pissa på pissoarer och sådär. Och det har ju varit... Jag tyckte att det var liksom jobbigt. Så jag vet inte om det här hör ihop med det. Men sen tror jag också att det är så att jag speglar mig i min äldste son. För att han går ju runt och är någon slags kraftpaket hemma och bara står upp och det bara skvalar utav helvete. Och det liksom är så här, det är nästan så att det blir svallvågor i toa i vattenklosetten och liksom svämmar över för att det är så hårt tryck. Det är som en jävla högtryckstvätt som är på gång.
Men det där måste ju vara någonting med att ha söner alltså, ja, som är knepigt. Alltså jag kan ju känna det. Min pappa har ju alltid såklart önskat mig allt gott. Önskat mig en skitstark stråle och velat att jag ska vara framgångsrik bland tjejer och sådär. Men när han ställs inför min hårda stråle och så blev han kissat, så han tyckte att det var jobbigt. Och när jag började liksom dejta kvinnor som han tyckte var snygga, så var ju inte det... Alltså det var ju kul att hans son hade lyckats med någonting sådär, fast det var ju också på något vis tråkigt för honom att det inte var han som dejtade de där tjejerna, tror jag.
Ja, just det, jag fattar.
Att det är lite det maskuliniserande. Det är inte som att han, bara för att han hade blivit 60 år, slutade, eller 55 eller så, slutade tycka att de tjejerna eller kvinnorna var attraktiva.
Ja, just det.
Och ville vara åtrådd av dem.
Och att man kan, att man, just det, ja gud,
Det där kommer ju du få uppleva också.
Ja, att, det kommer jag få uppleva.
Att det är objektivt charmiga och roliga och snygga tjejkvinnor i samhället som tycker att din son absolut är den mest åtråvärda och inte du.
Ja, ja okej. Okay. Men nu pratar vi om mitt kiss.
Jag ville bara berätta att det kommer bli ännu värre med det här, med hela det här med att ha en son.
Och då har jag börjat, alltså det som jag känner nu är dels det här att jag vaknar på natten och behöver kissa, och det är ju något sånt här, det gubbigare finns det ju inte. Alltså det är ju så här, Leif GW Persson pratar ju om det, Jan Myrdal pratar ju om det. Alltså så här, jag slår mig nu att det här kanske är min claim to att vara, lyckas vara lillgammal även som 40-åring, att jag då istället är en liksom lillgammal 80-åring.
Ja. För att man hela tiden måste... Väldigt tidig med svagt kiss alltså, och nattkissningar.
När man är 20, då är det lätt, då kan man ju liksom vara lillgammal och då vara som någon 40-åring typ. Mm. Men nu när man är 40, då får man liksom sikta högre, så att nu är jag 75 istället. Ja, men, och sen så att jag också, att jag går på promenad, du vet, och så blir jag kissnödig. Alltså det att man är så här, man blir kissnödig bara. Och man känner liksom, och så börjar jag googla det här med prostataförstoring och allting, och det är liksom, och det är verkligen en grej, men det är oftast att det händer i 60-årsåldern. Det är sällan det liksom drar igång.
Jag får berätta bara lite tydligare exakt hur funkar det att kissa med sån där stråle, och hur är strålen exakt? Och hur,
alltså vill du veta det, eller tror du att lyssnaren vill veta det?
Både och. Om jag vill veta det, så vill lyssnarna veta det. Alltså, och hur, vad minns du av den här utvecklingen och hur fort går den och sådär? Jag vill veta lite mer detaljer.
Jag tycker att det känns som att
det tar jättelång tid att kissa.
Ja, det gör det. Det tar lång tid.
Det är svårt att stå bakom en tall då, för man kanske måste stå där jättelänge. Berätta mer så vi förstår.
Men det, framförallt så är det ju att det känns som att det liksom inte riktigt är något ordentligt. Alltså lite som att, du vet, när du håller på med en slang och sprutar hemma i trädgården när du bodde där i Stuvsta. Och när den hade vikt sig och det var liksom, strålen var inte, det var liksom problem för vattnet att komma ut. Alltså lite så känns det. Alltså lite liksom den känslan att det liksom är, det är inte så här att man bara öppnar upp dammluckorna och så... Och sen ser man i kissnödigheten över. Utan det är så här, man öppnar dammluckan och så bara strilar. Sen så efter ett tag så känner man så här, ja men nu är jag väl typ inte kissnödig längre. Eller, och så går man iväg.
Otillfredsställande.
Och så går man iväg, och sen så typ måste man hålla på med lite toapapper för att det inte ska komma liksom kissfläckar i kalsongerna. Och då är det som är sexigt med den här grejen också då, att det finns ju medicin för det här man kan käka med så här god data prostataförstoring, men den gör ju oftast att man blir impotent. Så man har så här, alltså att man då antingen kan man inte kissa, alltså att man har liksom det här gubbkisset, eller så kan man inte knulla. Och då känns ju valet ganska självklart. Jag går ju hellre runt och skvätter som en galen hund än att jag inte kan få upp snoppen. För det är ju nästa grej. Alltså, tänk dig när man hamnar där, man, att man inte kan få stånd.
Där måste man inte hamna i för sig.
Jag tror att det är ganska stor sannolikhet att man kommer på något vis hamna där. Ja, det, så är det ju för de flesta män som blir äldre.
Ja, det låter jobbigt ju. Men det låter otroligt otillfredsställande att kissa.
Ja.
Man kan, du kan inte... alltså, har du kommit till vägs ände med det här, eller kommer det bli sämre och sämre, och hur dåligt kan det bli?
Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Jag, allting tyder ju på att det inte är... Det är inga smärtor inblandat i det. Och när man googlar så här så är det ju inga... Det är ju ingen liksom... det är ju inte farligt. Så att jag vet inte. Jag får väl låta det vara så här ett tag. Jag är ju väldigt duktig på att göra nummer två å andra sidan. Det är ju väldigt tillfredsställande. Så jag får väl koncentrera mig på det.
Ja, precis. Du får njuta extra mycket av det. Men har mannen förstått vilken retpotential det finns? Svagkissgubbe, så är det ju starkare än pedofilgubbe. Ja, för du har väl inte känt dig liksom som någon pedofil.
Men han är väldigt svagkissgubbe. Svagkissgubbe med värdelöst psyke. Han skulle ju kunna verkligen trycka ner mig ordentligt om han...
Han har inte utnyttjat det, eller? Vet han att du har problem med det här med kisseriet? Att du lider av det?
Nej, det vet han inte.
Man skulle ringa upp honom nästan. Beväpna honom.
Ja, nej, det tycker jag inte du ska göra. Nej, det vet han inte om.
Nej, men jag tycker det här var en jättestark historia. Jag tycker fruktansvärt synd om dig.
Mm. Ska jag göra en likadan?
Jag blir också livrädd för framtiden. Är det sånt här som kommer med drabben, så vet jag inte om jag vill bli en dag äldre.
Du får kompensera med tajta lyckra kläder och ett fint löpsteg.
Ja, precis. Men du sa att det brukar komma när man är 60 vanligtvis. Så att jag borde ha en bit kvar då.
Ja, om du inte är... Men å andra sidan så är du också lillgammal som jag. Så det kan ju vara att vi gamla börjar skvätta i förtid.
Ja, det är då det straffar sig. Att man har liksom pratat om Per Westerberg.
Ja.
Istället för nutida artister och sånt. Som har pratat om Per Westbergs 40-tal och så.
Det är roligt att man säger Per Westerberg för att exemplifiera någonting. Men sen så säger man nutida artister för man kommer inte på någon.
Exakt så.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det var ju spännande det här med anledningen till att du öppnade upp kring ditt kisseri.
Ja, just det.
Det var ju att du öppnade upp kring din psykisk ohälsa och kände att det var ju jävligt mysigt.
Just det.
Och anledningen till att du vågade öppna upp om din psykisk ohälsa var ju inte meningen, var inte planerat, utan det var ju att vi pratade om effekter av coronakrisen. Och så pratade vi om ekonomiska effekter, och så pratade du om att du redan var sjukskriven och hade skrivit in i A-kassan och sådär. Och att därför så hade du bäddat mjukt åt dig.
Ja, just det.
Och jag har märkt det, att det är en otroligt jävla bra sak med coronakrisen. Det är att man kan prata om hur dåligt det går för en på ett sätt som man inte har kunnat göra förut.
Just det.
Här var ju första då tydliga exemplet att du öppnade upp så. Jag var och sprang med en man häromdagen. Ska inte säga vem det är, för jag vet inte om man vill prata om det i det här sammanhanget, men vi känner inte varandra särskilt väl. Men omedelbart när vi tog den här löpturen så började vi prata om hur extremt dåligt det gick för oss på våra respektive jobb.
Mm-hmm.
Hur lite pengar vi tjänade. Hur våra olika framtidsplaner har grusats. Och hur otroligt svår situationen kommer bli om det inte dyker upp mer jobb efter sommaren.
Ja.
Och jag tror att jag har väl haft perioder när det har gått dåligt jobbmässigt förut. Och han säkert också. Men att det är ingenting som... Alltså, om någon har frågat hur går det med jobbet, så har man sagt, jo men fan, det går helt okej. Och sen så har man pratat om något annat. Fint det här i Årstaviken idag. Men man har liksom inte så här hållit på grotta i att man tycker det går dåligt för en på jobbet, eller att man tjänar lite pengar, att man oroar framtiden.
Ja, just det.
Det kanske man har gjort med någon som är jättenära, men knappt ens det. Men nu var det... Nu kändes det inte konstigt alls att göra det.
Men känns det... Är det bra eller dåligt det här, tycker du?
Det är otroligt, otroligt bra.
Ja.
För det öppnar ju upp för ett mjukt och empatiskt samhälle. Där man kan... Och där... Där det inte är den här framgångshetsen. Och det är också så att det är väldigt avslappnat och prestationsbefriat. När man inte de vanliga liksom statussymbolerna, som att man ska resa på olika ställen, det anses som förkastligt. Så idealet är att man... Alltså det som vi gör här i mitt område där jag bor, det är att man jobbar hemifrån. Man blir permitterad. Och man stannar hemma på påsken.
Exakt.
Det är ganska lätt att leva upp till.
Det är, jag lyssnar på Mediepodden, en eminent podd måste jag säga, som Emanuel Karlsten har tillsammans med, nej vad heter han nu, den har fått afasi. Gamla,
den vassa äggen, Olle Lidbom.
Olle Lidbom, precis. Där pratade
fan,
de om...
Fan, jag är nöjd med att jag tog hans namn där så där snabbt.
Ja, det var jättebra. Att Instagram användandet har gått ner medan Facebook-användandet har gått upp under coronakrisen. Mm. Det vill säga, alltså Instagram, om man nu ser det som en så här, lägga upp fina bilder på sina dyra resor eller härliga frukostar och sitt härliga liv, det har liksom fått vad heter det, minskat och Facebook, där man då kanske mer har lite panik, är lite alarmistiskt, är lite rädd, det har ökat liksom. Mm. Det är en spännande utveckling. Risken är ju bara att det blir en jävla backlash när det här är över. Jag kommer ihåg ibland när man var yngre, när jag säger yngre, då menar jag tonåring typ, när man lite likt din springtur med den här personen kanske typ hade träffat en ny kompis som man sov över hos. Mm. Alltså av någon anledning. Eller att man var på någon fest och så hade man så här ett djupt jävla långt samtal där man liksom verkligen öppnade upp sig och den andra öppnade upp sig. Och sen när man vaknade dagen efter det gryningsljuset, då var det som att man aj, ville inte se och prata med den där personen så mycket mer. Och det här man hade, det här otroliga att man hade öppnat upp sig för varandra så här innerligt och djupt, det var någonting som man bara ville förtränga och gå vidare. Och så blev det mer typ att man sa åh, käften, för fan.
Att det blir någon slags walk of shame.
Ja, men lite.
I samhället.
Så att då tänker jag att
och det finns ju också en risk att det finns en ny kultur av att prata om hur dåligt det går, fast det är ändå så pass olika, så att de jag pratar med är så här, det går så otroligt dåligt för att min pensionsfond har minskat i värde, så nu har jag bara 23 miljoner kvar.
Kontra nu går det så dåligt, jag måste
nu går det så dåligt så att jag kommer inte kunna betala hyran.
Nej, precis.
Man säger ju, jag vet inte vem som sa det här otroligt sorgliga och briljanta citatet, att de fattiga bunkrar toapapper, de rika bunkrar aktier.
Ja, just det.
Det finns ju folk som kommer bli asrika av det här.
Så är det.
Som nu springer löprunder och bara, fan vad jobbigt det är alltså.
Mm. Lät det som något att prata om dig själv nu? när du springer löprunder och pratar om jobbet det var ju precis det.
Nej, men det kanske de jag springer med kanske köper fruktansvärt mycket billiga aktier.
Ja, du tänker så, du tänker så.
Medan jag köper toapapper. Och jag känner liksom så här, gud, nu vågar jag öppna upp om hur dåligt det går.
Ja, just det.
Och sen så visar det sig att de förlorade lite i sitt aktievärde, fast sen har de ändå vunnit, för de köpte jättemycket billiga aktier under den här krisen.
Men vet du vad jag tänker, hur man måste utnyttja det här då nu? Det är ju att karpa lite fucking DM och njuta av det här lugnet som har uppstått i tiden. Alltså om vi nu allt jobbigt aside med att man har bekanta som ligger inne och dör och att ekonomin är på väg åt helvete och allt det här, alltså det vet vi om, och att man själv har ju liksom stökigt ekonomiskt på många sätt. Men när det nu är en påsk som nu, när ingen tillåts åka iväg någonstans eller kan åka iväg, att man bara omfamnar det här härliga som har uppstått då, att man inte behöver flasha med någonting och njuta av det nu och inte tänka så mycket på hur jobbigt det kan bli sen. Det tror jag är melodin.
Verkligen. Och det är också någonting jävligt fint med hur det ser ut ute. Alltså när att vara utomhus är det enda nöjet som finns för folk. När man inte ska åka iväg och sådär, så innebär det ju att det är som någon slags folkfest här i Sätraskogen. Och förut så har folk liksom gått i motionsspåret, kanske på den allra finaste, tydligaste utsiktsklippan har suttit någon och grillat. Nu är det ju att folk sitter på de här rådjursstigarna, så det är svårt att gömma sig, och uppflugna på olika stenbumlingar och har tagit det här naturreservatet i besittning på ett sätt. Det är som att det är som en journalfilm. Alla ute och går och sådär rosenkindade. Att det är nog ganska fint med det här hela staycation- och journalfilmsgrejen också.
Det är fint, men det finns ett men där också ju.
Jaha.
Det är ju lite att folk inkräktar på ens egen jaktmark, kan jag känna.
Ja, men de kan ju inte alla rådjurstigar, så jag kan ju väldigt lätt... Alltså, jag menar, det är ju... Det är så många människor finns inte, så att de skulle kunna... ta hela naturreservatet i besittning. Du vet, det här är ett exempel. Det finns en så här klurig bok, matteklurig grej som finns på vårt landställe från typ 60-talet, där det är lite så här roliga grejer, mattegrejer och sånt. Jaha. Och där finns det en övning som att man ska räkna ut hur hela jordens befolkning skulle få plats på Vänern.
Ja.
Och det visade sig då, när man räknade ut det här, då var det väl typ 5 miljarder människor i den här boken. Så att då skulle de få en kvadratmeter per person på Vänern.
Ja. Oh.
Hela jordens befolkning.
Ja, jo, men jag kommer ihåg
på Vänern skulle kunna stå lite luftigt.
Ja, men det var någonting där, men jag kommer ihåg på en Gotland också, att de så skulle de hoppa. Eller om, nej, det är något annat. Jag bladdar ihop två grejer. Att de skulle få plats på Gotland.
Gotland skulle de väl även med nutidens befolkningsmängd ha jävligt mycket plats.
Ja, men också...
Tänk vad fort det skulle gå med flockimmuniteten också.
Men det var någonting... Jag blandar ihop det med ett annat exempel. När alla i Kina skulle hoppa, så skulle det påverka.
Okej, okay, vad hände då, då?
Nej, men då skulle det hända någonting. Med jordens rotation och grejer.
Mm-hmm.
Men det var nog inget matteexempel. Det var nog bara kanske en sån här...
Nej, och urban... det är nog svårt att tänka på att det skulle stämma. Och man förstår ju hur... lite människor det finns om de får plats på Vänern, och att då en femtedel av dem, det vill säga kineserna, skulle kunna åstadkomma ting genom att hoppa, det verkar väl osannolikt, va?
Ja, det, vi får spola tillbaka tiden till när jag gick i högstadiet och säga det till Ante eller Danne eller vem det nu var som snackade om där i rökrutan på skolgården.
Ja, just Dante och Danne, de var inte de notoriska sport tittare.
Jo, det var de nog. Men det är ju jävligt intressant nu. Det är lite grejer som jag vet inte, alltså alla pratar om corona, vi kan väl lika gärna fortsätta med det. Jo, men
det är väl det enda som är intressant nu. Det är nästan patetiskt när man kollar på nyheterna, och sen är det någonting som handlar om någonting annat än corona på slutet. Men du, tror du på riktigt att jag bryr mig om det här?
Nej, tyst bara.
Det var ju gulligt försök, men
och det här tänker jag är, för jag har ju börjat kolla nu ordentligt på liksom så här, om jag tidigare kanske kollade på Rapport en gång varannan vecka i snitt, eller kanske en gång, en och en halv gång varannan vecka typ, så tittar jag ju nu kanske i alla fall 3-4 gånger per vecka på Rapport.
Att det liksom jag kollar varje dag, fast jag kollar på Aktuellt, och det här är så, ibland så har jag kollat på både Rapport och Aktuellt, vilket är konstigt för de överlappar ju. Jag fattar inte heller varför SVT har två nyhetsprogram med ungefär samma redaktion och det... ofta ungefär samma inslag, fast inte riktigt.
Det här var ju den, det här var ju den konstigaste och senaste spaningen jag hört. Alltså, vill du höra historien om Rapport och Aktuellt?
Ja, gärna.
Från början så fanns det ju bara ett nyhetsprogram, Rapport.
Det är ju rimligt.
Ja, och då fanns det också bara en kanal. Sen så startade de ju tvåan, och då drog de också igång Aktuellt, för att då var det ju monopol i Sverige. Då fanns det ju inga andra tv-kanaler. Så då ville de ju ha liksom en positiv konkurrens. skapa en konkurrenssituation. Så att då det var ju helt vattentäta skott mellan Rapport och Aktuellt redaktionerna. Det var ju två separata och de liksom ville ju inte dela med sig någonting av varandra, utan det var ju verkligen, ja men tänk er som Aftonbladet Expressen. Sen i takt med hela det här liksom Stenbeck, kabel-tv, allt det här att det kom TV4 och sånt, så blir ju inte det samma. Då känns det ju bara konstigt att vi har en tv-kanal som ska ha då två nyhetsprogram. Så då börjar de med dela resurser. Nu är det ju så att det ska vara, Rapport ska ju vara det som är det rapporterande. Alltså lite mer telegram-nyheter. Medan Aktuellt ska vara det mer fördjupande. Jag tycker att det finns ett problem med det här. För jag tycker fördjupande, för mig, det är Uppdrag granskning och Agenda. Det är så här, det är ju fördjupande grejer. Rapport är ju ett nyhetsprogram som jag gillar. Aktuellt, fattar fortfarande inte riktigt vad det fyller för funktion.
Ja, Aktuellt är ju bättre. Om man ska kolla på ett nyhetsprogram så ska man ju kolla på Aktuellt. Bara för att det är lite mer där. Det är ju ingenting som man får i Rapport men som man inte får i Aktuellt. Det är väl att tidsutgången blir större med Aktuellt. Jag tycker Aktuellt är överlägset. Aktuellt känns också lite mer vuxet och påklätt och sofistikerat en Rapport.
Ja, du vet vad jag tycker om kläderna de har på sig. Men det är ju över hela linjen. Förutom kvinnorna, de är ju jättefint klädda.
Ja, men och sen är det också så att man kan förstå om det är olika kanaler, men nu tittar man ju på allting på, eller alltså jag har ju inte någon så att man går in på någon tv-kanal, utan jag går in på SVT Play. Mm. Och då ligger de där. Det blir ju otroligt konstigt nu. Ja. Det får de sluta med genast.
Jag tittar i alla fall på Aktuellt 19.30 för jag tycker det är perfekt innan jag lägger jojo.
Nej, du kollar på Rapport.
Ja, jag menar det. Jag menar Rapport 19.30. Jag tycker det är perfekt
du
innan
ser,
jag lägger
jojo. Du ser, du kan inte ens
hålla. Nej, men i alla fall, då så har jag tänkt på det nu med nyheterna. Att det är ju så otroligt roligt att läsa tidningen och nyheterna när det faktiskt händer någonting på riktigt. Och att jag undrar om en följd av det här nu när allt är över, om vi kan få att på Rapport så kanske de säger så här, idag har det faktiskt inte hänt någonting speciellt. Och så visar de istället någon komediserie eller någonting. Att de liksom kan ta fasta på det här. För nu har vi faktiskt känt av ett läge när det faktiskt är så att nyheterna är på riktigt. Och det som har hänt då har jag
du
märkt.
Du tycker de ska vara lite mer ärliga. Alltså vi kan ju berätta det som har hänt, men helt seriöst, det var inte så viktigt.
Det är inte så mycket viktigt idag, utan om vi låter samhällsinstitutionerna, alltså det är väl också det här, det är väl en känsla av kommer jag inte ihåg vem som skrev det i DN, men att just inom läkar, inom sjukhus, att personalen tycker att det är så härligt nu på ett sätt, alltså även om det är så jobbigt, men att det är, de gör det de ska göra, alltså det är liksom, det är ingen tid för såna här utvärderingar och konsulter som kommer in och ska liksom effektivisera, och det är inte sitta som läkare att ägna liksom 75% av sin arbetstid och fylla i olika enkäter med, för att det är någon konsult som ska göra någonting. Förstår du vad jag menar? Utan det blir så här, jag är läkare, jag gör mina läkargrejer. Jag är sjuksyra, jag gör mina sjuksyregrejer. Alltså man gör så det man ska göra.
Jag tycker man kan känna i för sig med nyheter att allt styr ju av alltså nyhetsvärderingen styr ju av någon slags princip om, alltså närhetsprincip. Och det är ju det som gör att det sällan finns några nyheter. Och även nu så är det så här, ja, vi pratar hela tiden om Sverige och Anders Tegnell och Järvafältet. Fast det händer ju hyfsat intressanta saker i Spanien som man får höra väldigt, väldigt lite om. USA får man höra ganska mycket om, men också, alltså så här, egentligen skulle man vilja ha, man skulle vilja sitta och titta på Rapport från Vitryssland och Spanien och Schweiz.
Ja,
och det kanske man inte vill vanligtvis, men så det är ju otroligt för lite nyheter.
Men det som jag tänkte då var att en annan grej som jag har märkt är att alltså Sverigedemokraterna till exempel har ju helt försvunnit från min horisont. Och det är ju för att jag är ju i min lilla filterbubbla som består av public service, DN, Svenska Dagbladet och olika sådana, vad är det de kallas för? Sådana här kulturvänstertöntar på Söder som avfärdas av Sverigedemokraterna. Alltså de liksom, de dyker inte upp längre i mitt flöde. Och då är det ju lite så att när de inte dyker upp i något flöde, då syns de ju inte överhuvudtaget. Och då, jag undrar hur det skulle påverka, om vi säger nu att det skulle vara val idag, man har ju sett att de har gått ner, om det här på sikt skulle påverka så att man bara negligerade dem och lät dem hållas i sina olika grupper. För det finns ju en sån här, Jag kommer ihåg det här i Dalarna när det var det här nazistpartiet, vad det nu hette, som ju fick typ 2 röster motsvarande, men de fick ju jättemycket, eller de fick ett mandat i några jävla kommunfullmäktige.
Men var det inte i Grästorp?
Nej, jag kommer inte ihåg exakt, men det var de fick ju oproportionerligt mycket uppmärksamhet, och det var liksom och jag tänker också på de här som håller på med de här konstiga odalrunor eller fan det är, som ser lite ut som ett nazisttecken, som håller på och demonstrerar på Almedalen och utanför bokmässan och sådär. Mm. Alltså att det är liksom, det är några grabbar som har förläst sig på Mein Kampf, sätter på sig några konstiga uniformer och låtsas se lite hårda ut och typ, ja. Och så kommer Joakim Lamotte dit och skriker och så blir det typ en nyhet. Alltså man känner såhär, i coronatider så förpassas ju de där ut i väldigt långt ut i periferin och blir väldigt oviktiga, för att det är ingen som orkar bry sig om några nördar som lajvar nazister någonstans. Förstår du vad jag menar? Att det, nej, är det riktiga nyheter.
Nej, så här var det med att i Grästorp så valdes, så fick de en nazist från Svenskarnas parti, kommunfullmäktige, ja. Daniel Höglund.
Ja. Ja, okej.
Okay. Ja, det blir ett jävla liv. Precis.
Ja, och det är väl det jag känner, att när ett land mår ganska bra, som ju man måste säga att Sverige internationellt sett och liksom jämfört med hur Sverige mått tidigare i historien, mår vi väldigt bra i det här landet. Då blir det ju lätt så att det är konstigt att ha sådana nyheter varje dag. Idag är allting ganska bra, som vanligt. Nu över till vädret. Alltså, utan då blir det, man måste hitta någonting. För det, och det finns ju alltid grejer som är problem om man lyser på dem. Och då finns det ju alltid folk som kan slå mynt av det där. Men om man bara säger liksom, idag var det ingen större fel på det här inte. Vi kör på. Och sen så skulle man också låta politikerna, för det har jag också tänkt med politikerna nu. Det är ju som att de också har ju fått en uppgift på riktigt. Alltså så här, fixa fram, vidta åtgärder så att det finns liksom sjukhusplatser, eller hjälpa företag att göra om sin verksamhet så att de kan tillverka skyddsmasker eller vad heter det, sådana visir och sånt istället för, inte vet jag, bildörrar eller vad de gjorde tidigare. Det är som att alla har liksom hittat sina platser i den här stora samhällsapparaten som vi har byggt upp. För samhällsapparaten är ju så jävla stor och svulstig.
Så det borde vi ha, kan vi konstatera då, coronakris alltid. Du pratar om din psykiska ohälsa, folk pratar om att de har dåligt på jobbet och politikerna gör det de ska och nyheterna blir egentligen relevanta. Sverigedemokraterna får den plats i periferin som de förtjänar.
Ja, dels,
men det enda tråkiga är att jag gjorde en övergång till det med sport och Ante och Dante där, men att du inte använder den.
Jo, men jag tänker antingen gör man som du säger, eller att man sen förstår det här efter när coronakrisen är över, att det är så här, okej, okay, det var så ser det ut när det blir jobbigt i samhället. Nu har vi det ganska bra. Och så att nu behöver vi inte, lite som det var på typ 50-talet i Sverige, när man bara lät sossarna hållas och typ så här.
Ja, men då blir det jobbigt när du säger så. Jo, fast förresten, jag har ganska mycket ångest på morgonen.
Ja, men då får jag hålla käften. Bara,
kan du hålla käften nu då?
Ja, men då får jag hålla käften.
Då har vi ganska bra ändå. Du har mat på bordet och friska barn.
Men den här övergången till Ante och Dante och allt vad de hette, det var ju bara för att jag har ju undrat, alltså eftersom jag lever i min filterbubbla där det inte pågår så mycket sport förutom tennis, vilket ju inte pågår alls nu. Men jag vet
men
att
du kollar väl massa på fotboll och sånt?
Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså inte om man jämför.
Och läser sporten i tidningen och sånt?
Jo, men inte om man jämför med, alltså nu är det ju som att om vi jämför typ om jag skulle jämföra dig med en olympisk guldmedaljör i maraton. Alltså typ så här, men vadå, du springer ju också. Alltså typ, det finns ju...
Ja, det finns alltså folk som kollar mer på sporten, du menar du?
jag är på sin höjd på, har kommit 4 i något distriktmästerskap för 40 plus i på, alltså alla vi på Lysviksgatan springer.
Alltså jag visste faktiskt inte det här. Jag tänkte att du har ju din, så här, har inte du årskort på Norra Stå och Black Army-kort och sånt där? Alltså... Har du inte det? Är inte du medlem i Black Army och så?
Det var ju när jag var tonåring var jag medlem i Black Army.
Ja, just det, precis. Ja, men, ja, okay.
Men alla
alltså, jag trodde verkligen att du var en sportgubbe. Ja. Med svag kistrål och allting som ingår.
Ja, i jämförelse med dig så är jag ju det. Men i alla fall, ja. Jag undrar vad alla de här männen som har suttit hela helgen och kollat på sport. Vad gör de nu?
Vad gör de nu?
Alltså, är de... det kan ju inte vara så mörkt att, att nu alla slår sina fruar istället. För det är ju, det är ju lätt att dra det dit. Men det känns ju... Det tror jag inte på. De kanske är ute och sitter på de här olika rådjursstigarna som du möter. Att det liksom har blivit en sån
grej. Det kunna vara. Men det som jag möts av som är spännande tycker jag, det är vad gör alla sportjournalister när det inte finns någon sport? Och det är att de ringer upp till folk. Ah, jag ringer upp till Gio Wald nu, kollar hur han har det. Ah, jag ringer upp till maratonlöparen David Nilsson och frågar lite hur läget är.
Ja, det blev ju värsta nyheten förra veckan. Det är apropå det här med att sporten har inte fattat det här som jag menar att nyheterna, vilket ju verkar rätt mörkt då, att de istället bara kastar in handduken och säger, idag har det inte hänt någonting.
Nej, men de måste ju ändå försöka gå till jobbet och fylla sina spalter och så, där. Så att det verkar ju som att de sitter och bläddrar i en Rolodex och ringer till lite olika lirare. Och ja, det är väl klart, vad ska man annars göra? Det är väl rimligt någonstans.
Det var ju mycket,
men det är ju förra... ganska kul att läsa sporten som, där det inte har hänt några matcher eller lopp eller någonting. Nej.
Men det är ju väldigt fascinerande med alla de här liksom, man, människorna som betyder så mycket för så många som helt plötsligt blir helt betydelselösa. Alltså om man tar det här Ronaldo och Messi och Zlatan som ju liksom helt bara... Alltså det är vad är han om han inte är en fotbollsstjärna? Att det liksom bara blir... Det blir märkligt. Det var kanske inte den starkaste delen av min spaning i det här avsnittet. Men det vart en del smått och gott. Har vi något mer vi vill säga innan vi rundar av?
Du kan, alltså, vad gör lilla Manne? För det var ju en av de första sakerna som du nämnde när man märkte... en av de första sakerna som man märkte att coronakrisen påverkar ju oss, det var ju att oj, matcherna spelas inför tomma läktare. Oj, det spelas inga matcher alls. Och en av de första sakerna du sa om det var att lilla Manne blev ledsen och besviken. Och att du tyckte också att det var tråkigt.
Ja, men han...
Vad gör han nu istället?
Men som ett barn så bara liksom har han vant sig vid den nya verkligheten. Han sitter... nu har det varit... När vi springer där så har det varit påsklov i några dagar. Och han har ju varit ute kanske en halvtimme totalt de här dagarna. För att han sitter inne och spelar fotboll eller Fortnite.
Det är ju skönt att han har att göra.
Ja, det tar inte paus.
Nej, kan jag säga. Det är bra.
Det är ju mycket sånt som har ökat ju. Jag läste Tone Sjunnesson. Aldrig sagt hennes namn högt. Märkte jag nu. Sjunnesson.
Nej.
Hon har ju börjat skriva krönikor i Aftonbladet.
Jaha, hade ingen aning om.
Och då har hon skrivit om att det har ju ökat dels porrtittarna och sånt, men framförallt så har det ökat sådana, det har ju kommit massa nya användare på det här OnlyFans. Du vet när det är, jag vet inte vad det funkar riktigt, men det är typ lite mer som att privata personer kan lägga upp bilder som de säljer till folk. Att det är liksom, och att det är olika sådana här, det finns något amerikanskt företag som har såna här webcam-tjejer och sånt där som har börjat annonsera för arbetslös restaurangpersonal.
Jaha. Vadå, att arbetslösa servitriser ska lägga ut webcam-grejer eller titta på det?
Nej, lägga ut. Alltså, arbetslösa servitriser kan visa tuttarna på internet istället nu när de inte har någon jobb. Så det är ju en bransch som blomstrar. Och att det är ju Pornhub har ju visat att det har gått upp jättemycket också, alltså siffror och statistiken. Nu ska vi inte liksom prata så mycket om porr här. Jag vet att det blir libriska förbannad när vi gör det. Så att jag, men jag bara nämner olika saker här.
Ja, just det.
Så det är kanske det de här gubbarna gör. De slår sina fruar, går ut och sätter sig lite grann på någon sten i skogen och sen går de in och så går och surfar porr.
Har du så mörk bild av sport?
Så mörk bild av mänskligheten? Nej, jag bara försöker dra till mig lite olika drastiska exempel för att det ska bli kul innehåll i våran podcast.
Ja. Hörrni, tack för uppmärksamheten. Vi hörs om en vecka. Det ska bli roligt att prata ännu mer.
Ja, det här är som en om pågående konversation.
Stängda öppna kavajer kan vi prata då.
Ja, fy fan. Alltså det är helt sjukt. Nu när jag börjat tänka på det där, alltså, jag blir fruktansvärt upprörd. Nu ska vi avsluta med att Jojo får säga hej. Det kan vi säga. Kan du säga tack till alla som har lyssnat?
Tack!
Jaha. Vad ska du göra?
Jag ska åka till leksaksaffären.
Ska du åka till leksaksaffären? Vad kul, vad ska du köpa då?
Jag vet inte.
Bara kolla lite. Liv, vill du säga hej då till alla lyssnarna?
Hej då alla lyssnare. Glad påsk!
glad påsk!
Glad påsk har redan varit. Men bra. Tack så mycket allihopa.
Hej då!
Hej då, vi hörs.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.